Hockey vänner, alltid lika trevligt att hälsa hej och välkomna till en ny ishockeyvecka med sporten som vi gillar så oerhört mycket. Hockey och podcasten är framme vid nummer 232. 232, det börjar bli en mäktig siffra och en poddsamling som vi är väldigt stolta över. Sitter i podcaststudion tillsammans med Erik Granqvist, vänta in direktör Södergren. Han är lite sen, ni kommer få höra honom strax. Men vi har bullat upp för honom idag, eller hur Erik?
En semla, en smäktande semla som jag själv precis tackade nej till. Försöker få goda vanor igen. Men direktören kommer att glupsa i sig den efter podcasten. Hoppas jag, inte under.
Jag tog ju det lite sådär tungt besked att du tackade nej till en semla som jag ändå hade stannat och köpt. För att jag är så tacksam för att ni är med i den här podcasten.
Och jag är också tacksam, därför kramar jag om den när jag såg dig. Och tackade också för omtanken att du köpte en semla till mig, men som jag är, alltså discipline equals freedom, säger Jocko Willink. Jag behöver en viss disciplin. Jag gick upp 7,5 kilo på vår resa borta i USA när jag åt allt som vi kom över.
På en vecka?
Jag körde en liten egen NHL-resa innan, det var 2 veckor, och sen våran då när vi gjorde hockeykrönika var en vecka. Så på 3 veckor 7,5 kilo, ja. Och då var det ju massa semmelliknande saker som slank ner i magen. Och jag vet att för mig funkar det inte att liksom äta sånt varje dag. Vi har haft härliga NHL-studios igår, vi såg Pittsburgh Rangers i en bra match, 6-5 till Pittsburgh till slut. Och då käkar jag lite godis och så under sändningen. Så att idag är en ny dag, jag älskar måndagar med podcast, hockeyklubben. Men så lite såna dåliga carbs, alltså det här raffinerade sockret som det är i semlor, det vill jag inte få i mig idag. Idag är det macadamia nuts.
Ja, det...
Och en sista grej, ja. Lite visdom, att om man inte är hooked på skuld, eller framför, för mig har det varit hooked på skuld eller sex, att människor runt mig kan använda det som maktmedel mot mig. Som du sa, det är ju nästan att du tyckte synd om dig själv att jag inte tog emot din semla. Och tidigare Erik, som inte hade mediterat in den ur terapi, hade ju direkt, skuld, jag har gjort något fel som tackar nej till farmors eller mormors kakor. Jag får väl ta några kakor så de blir nöjda, eller så Niklas blir nöjd. Men nu är jag, när jag är fri från det, fri från den skulden, då säger jag bara, tack Niklas, din omtanke är underbar. Men jag vill inte förgifta min kropp idag.
Nej, och du har ju noterat att inte jag själv tar någon semla, eller hur? Jag köpte till alla andra, men ingenting mig själv.
Men det är också lite du i ett nötskal. Du är så oerhört omtänksam och ger så mycket till alla andra. Och inte riktigt lika mycket till dig själv.
Nej, jag är inte värd någon semla. Direktören, det ska bli kul att se när han dyker upp där. Det var han som sa att vi skulle börja spela in kvart i. Men nu är hon 11 här, så 15 minuter sen. Men han är på ingång. Klart han ska ha en kaffe också, Håkan. Du, vi går tillbaka till kvällen igår söndag när vi spelade in NHL-studion. Fick se Pittsburgh besegra New York Rangers. Det är inget anmärkningsvärt att Pittsburgh vinner på hemmais mot ett New York Rangers som ser lite bleka ut. Anförd av en kedja i stort sett som gör allt. Zibanejad, Hayes,
Zuccarello. Som är ju en toppkedja i NHL, och de anför imponerade av Mika som vi träffade där i hockeykrönikan. Vilken harmoni både utanför isen med sin musik där på Manhattan, utsikten över Madison Square Garden, Frihetsgudina som du inte hade sett förut live, fick du se från Mikas balkong. Men sen också hur bra han är på isen. Slog ut rekord i New York Rangers för några veckor sedan när han var inblandad i 10 raka Rangers mål. Alltså assist eller mål själv i 10 raka mål. Det har aldrig hänt i...
Nej, för Håkan sa ju det. Är du säker på det här? Rangers är en sån anrik förening med så otroligt mycket historik. Så och då, vi dubbelkollade.
Då dubbelkollade vi, för att jag ville minnas när jag låg där i bihåleinflammation. Inte synd om mig, men det är jäkligt skönt att vara frisk igen. Och en tanke till alla som har kroniska sjukdomar och smärta. Oj, oj, oj. Där snackar om att jag känner empati för alla dem. Men jag låg där med bihålorna verk då, och det var något. Så jag tog en sån här print screen på telefonen, och mycket riktigt där var Mika med på en digelista. Den som toppar den är ju Jaromir Jagr som var inblandad i 15 raka mål en gång.
Det är helt otroligt.
Och Gretzky och Lemieux, det var 14 och 13, och de hade haft sådana streakar 3-4 gånger, de två superstjärnorna. Men det var en härlig match eftersom Malkin, den ryska björnen, är tillbaka. Han har varit frustrerad, grinig tiden under säsongen, men nu är han totalt dominant. Gjorde 2 mål i förlusten mot Flames, 4-5 på lördagen, och sen tryckte han in 2 till igår mot mot just Rangers. Och Rangers är under ombyggnad. Jag tycker de ska trada bort Zuccarello och några stjärnor, varför inte Hayes också, för att få in framtid, få in tidiga draftval så att man kan göra en...
Man måste ändå ha några stjärnor till, och annars kommer det ju ta 10 år innan de är...
Ja, men man har kvar Zibanejad, man har kvar Henrik Lundqvist, båda är på kontrakt. Lundqvist har no movement clause, så att han kan inte ens bli tradad om man inte säger upp den. Och de har frågat honom tidigare och han har sagt nej till det. Han är stolt av att vara Ranger och vill vara det resten av karriären. Zibanejad trivs också jättebra där, kommer vara kvar. Så de bygger runt dem. Och sen så försöka få in stjärnor, kanske försöka locka till sig en sån som Panarin till exempel, nu mycket rykte runt honom. Bobrovsky från Columbus kommer bli UFAs, alltså Unrestricted Free Agents efter säsongen. Vi har Stone, en av de bästa tvåvägsforwardsen, Mark Stone i Ottawa. Duchesne ryktas till Nashville nu.
Skulle du vilja se Duchesne i Rangers?
Duchesne i Rangers? Nej, det skulle jag inte vilja göra. I så fall om de säger till dem, ja du får vara andra center där. Mika leder första kedjan och han andra. Så att Duchesne kan ju vara en Stanley Cup-vinnare. Liksom han var i Kanada, var med i OS-laget och så vidare och har vunnit. Men inte som första center, utan i Nashville till exempel kan han vara andra bakom Ryan Johansson.
Men vi pratar ju en hel del om Mika här, att han ska vara grundfundamentet i New York Rangers. Håkan lyfte ju upp i NHL-studion det här med Raquel. Att man ska försöka få dit Raquel till New York Rangers. Vad säger du om den idén egentligen?
Ja, men det är en bra idé. Vi såg Kemin, Janmark, Raquel.
Och Janmark finns ju på marknaden
Zibanejad
också.
Och
troligtvis.
Hade jag varit Gorton, GM:en, hade jag gjort en attack på att försöka locka till med Janmark från Dallas och även Raquel då från Anaheim som inte alls trivdes under Carlisle, tidigare coachen, numera äntligen kickad. Bob Murray kom in då som GM.
Det är som natt och dag, sa Silverberg nu, att spela.
Det är som natt och dag, ja. För Carlisle, det har vi pratat om förut, det här gammelmodiga, försöka skrämma spelarna, alltid grinig. Så den här spelglädjen vi såg hos Raquel i VM under Grönborgs stabsledarskap, det har varit minneblott under hösten i Anaheim. Men det är ingen dum idé. Tänk att få se Stockholmskedjan i New York.
Mm. Och så kan ju Grönborg starta upp sin NHL-karriär med assisterande i Rangers kanske.
Inte heller någon dum idé. Eller så stannar Raquel i Anaheim och så kommer Grönborg dit.
Ja, det är spännande tid som väntar, i alla fall fram till den 25 februari. Tror du att det kommer hända mycket, eller blir det som när vi satt och livesände här för några år sedan och hade bullat upp med att det kommer hända hur mycket som helst? Jonathan Lindqvist är redo ifrån Los Angeles, men det är absolut senaste.
Ja, vi satt där i 2-3 timmar. Ofta blir det antiklimax. Man har enorma förväntningar att det ska bli en sån här blockbuster, en sån här jätte... trade, men hände inte då, och jag tror att det kommer hända fler saker fram till den 25, men jag tror inte att det kommer bli just de här sista skälvande timmarna. Klockan 3 på eftermiddagen där borta, Eastern Time, 25 februari, alltså klockan 9 på kvällen här hemma, och här kommer direktören, då stänger trade-fönstret.
Ja, och Håkan öppnar upp dörren. Vi hälsar välkomna. Vi är mitt inne i vår podcast nu. En direktör ska alltid komma lite sent. Men podcasten bjuder på en semla till dig också, Håkan. Så välkommen att ta på dig ett par headset och äta lite semla sen. Nu glömde du ditt kaffe, men det kan jag springa och hämta när du kommer ge ett långt utförligt svar. Hur mår du?
Mår bra. Lite småstressad på morgonen. Krist är inte van vid trafiken i Stockholm.
Oj! Det är skillnad nu när du har lämnat Stockholm och blivit norrman i Oslo. Aha, du har glömt bort, ja. Är det inte rusningstrafik i Oslo?
Nej, men jag tar alltid det som heter tricken på norska. Då. Alltså spårvagnen till jobbet.
Ah, ja, okej.
Okay. Så att jag är inte så avhängig av en bil, som det heter på norska också. Då.
Men vi bor ju norrut båda två. När du är i Stockholm, ja, så bor du hos din kära mor i Rosersberg.
Ja.
Och då åker du vid samma väg in. Ja. Och jag åkte ju in tidigare där och då var det ingen trafik alls. Blev det trafik efter då?
Nej, men jag hade ett möte klockan 9 i Kista centrum.
Oh.
Och det var intressant, och det tog lite längre tid. Och sen är det konstigt nog, alltså, det gick fortare förr i världen. Det gjorde det. Man var inte tvungen att anpassa sig efter alla andra som körde. Folk kör ju för jävla illa i den här stan, alltså. Ja, alla kör dåligt utom jag.
Men bara du som är alltså stockholmare från grunden, Håkan.
Ja.
Hur var det just? Pratade man om rusningstrafik när du var ung?
Nej, det gjorde jag ju inte. För då bodde jag, alltså jag bodde 300 meter från Globen. Johannes H på den tiden på Gullmarsplan. Så att egentligen gjorde jag inte det, för jag är uppfödd på pendeltåget. Aha. För jag började spela Djurgården när jag var 13. Och då åkte jag alltså pendeltåget plus buss 52 från Centralen upp till Östermalms IP. Eller Stockholms stadion då. Ja. Så det heter, där hade man omklädningsrummet i Djurgården, i pojklaget. Djurgårdens 59. Så att jag tillbringade då som sagt väldigt stor del av min tonår på Stockholms pendeltåg eller på bussar.
Ja. Mm. Erik, skulle du kunna bo i Stockholm?
Jag bodde faktiskt i Solna.
Nej, det är inte Stockholm.
Är det inte det? Räknas inte det?
Nej, sluta.
Det är ju faktiskt en egen stad. Ja. Men jag håller med dig, jag säger samma sak. Jag har ju också bott i Solna.
Har du det?
Ja, vad jag säger att jag bott i Stockholm.
Ja, jag gillar att ta promenader. Jag brukar gå förbi Robban Brobergs hus, Vila i frid. En gammal kreativ hjälte. I mitt galleri finns det inga galleri. Gå in på Spotify och lyssna på Robban Broberg.
Min bil är inte lik din bil, det är en likbil.
Exakt. Men så det är ju inte riktigt kanske innerstan i Stockholm. Jag trivs ju att komma ner och göra en NHL-studio, göra hockeyklubben podcast, sova över en, två nätter, känna av lite pulsen här. Men sen tillbaka till en småstad som Ängelholm med havet nära, harmonin i skogen.
Vad gör du där nere vid havet? Man ser att du lägger ut på Instagram rätt ofta. Nej, men, sitter du själv där nere?
Ja, jag går genom skogen. Vi bor ju bara två slagskott, eller två Håkan Sörgen backhands från ishallen där. Det är många hockeyspelare uppväxta där i södra utmarken i Ängelholm. Och sen så går jag då ner genom skogen. Det tar ungefär 8 minuter att cykla, men eftersom jag går så brukar det ta en 25 minuter ner till havet genom skogen. Fåglarna kvittrar och nu är vår i luften. Och sen så kommer jag ner där. Och då brukar jag göra kanske en solhälsning, lite yoga där nere vid havet. Och det är ganska många som är ute och promenerar med sina hundar eller ute och vandrar där. Och det är ju någonting speciellt med havet. Så, ja, det känns som att själen och varenda cell i kroppen fylls av nytt liv när jag vandrar där nere. Och det sa vi redan när vi bodde i Karlstad, att när vi väl så att säga, hittar hem någonstans, då kommer det vara nära havet och det blev Ängelholm.
Ja, det låter ju harmoniskt. Jag antar att inte du riktigt har samma ritual, Håkan, i Oslo.
Nej, jag går ner på lokala kaféer och beställer kaffe.
Men det är ju harmoni också.
Ja, det är skitfint. Jag bor mitt i smeten. Alltså jag bor faktiskt 3 kvarter bakom slottet i Oslo. På Frogner, som så vackert heter. Gamla byggnader. Bor i en lägenhet som är originalt byggd 1895, tror jag. Sånt där.
Ja.
Så att det är väldigt... Väldigt arkitektur, alltså vackra byggnader, gamla byggnader, välpolerade, upprustade och fina. Och sen ett ställe där det inte går att bygga så mycket nytt, för allting är färdigbyggt. Ja. Och det är nästan en befrielse, för att det är liksom inte 400 vägarbeten varje år eller något liknande som gör att det blir liksom massor med onödiga tryckluftsborrar och sånt där. Utan livet är rätt behagligt.
Ja. Jag kan tänka mig det. Du kom in på lite siffror, och just en siffra för dig blir ju mäktig det här året 2019, för du fyller
60.
Mm. Jag blev så lite förvånad igår när du sa det. Nej, men jag kan inte vara med och spela golf i juni, för jag fyller 60. Vi ska fira det.
Ja.
Hur känns det?
Det är första gången jag någonsin har liksom reagerat på att jag fyller år. Jag fyller 60. I min värld är man gammal. Alltså. Jag känner mig inte så gammal.
Nej. Vad känner du dig som då?
Ja, det beror alldeles på vilken tid på dygnet du frågar.
Ja. Men nu när du äter semla?
Nu känner jag mig som 12 igen. Ja, nu har jag varit på Gunnarsson och fått en... Är det Gunnarsson?
Wallins.
Är det Wallins? Okej. Okay. Ja, Gunnarsson är lite dock. Bättre. Det är lite bättre.
Ja, okej.
Okay. Betekatten är bäst ändå. Nej då, men... så att men månaderna känner man sig lite gammal på. För då gör det lite ont i lederna. Va? Det knäna verkar lite. Det har lite ont i ryggen eller liknande. Men i stort sett så... jag är relativt... peppa tar i trä. Jag är relativt bra i kroppen i förhållande till att ha spelat så länge som jag gjorde. Så att... jag kan inte påstå att jag har någon sån här ålderskrämper inte.
60 är det nya 40.
Ja, det känns så.
Och det gör ju det osökt intressant, tycker jag, att prata och relatera det till ishockey också. När har man sin peak, tror ni, åldersmässigt nu i en hockeykarriär?
Vilken position?
Vi pratar om en anfallare.
Ja, jag tror att jag tror att oavsett så måste du se på den här bilden som förändras totalt. Dels så har du en... Då har du mycket större systematisk träning som startar i ett mycket tidigare skede av livet. Vilket innebär så att säga att din idrottskarriär startade mycket tidigare. Du lekte mycket längre. Så att säga. Jag lekte, skulle jag vilja påstå, att jag var 19. Då lekte jag ishockey och sport. Sen började jag träna ordentligt.
Du var så sent?
Ja, jag var rätt sent på det viset. För jag var, det är svårt att förstå när du ser på mig, men jag var en bolltalang. Nej, men jag spelade fotboll länge. Jag var med Upplandslaget i fotboll, spelade med Peter Gerhardsson till exempel, som är basket för damlandslaget och sånt där. Så att jag hade liksom många av de här möjligheterna att välja på. Så att det var först jag tror jag spelade fotboll till jag var 17. Och sen så när jag kom i A-laget i Djurgården, då liksom slutade jag med den delen. För då var ju det
gick inte att hålla på med båda.
Nej, men samtidigt så var det var ju träning också. Alltså det var ju lite av den här diversiteten som man pratar om, som man ska försöka uppfylla nu för att ha så många talanger som möjligt igång länge. Så att ordentligt då, så systematisk träning med styrka på morgonen, lite sådana där saker. Det skulle jag vilja säga vid 19.
Men var du professionell hockeyspelare någon gång?
Nej, alltså det kan man väl relatera till inkomst i vissa fall, men alltså... Och det var jag väl då en stund, men sen hade jag alltid ett jobb på sidan om. Jag är utbildad försäkringsrådgivare, det kallas nu, personskadereglerare.
Jaha.
På Trygg-Hansa från början, och sen så gick jag diverse utbildningar, och så gick jag till slut, när jag slutade lira ishockey, så gick jag en utbildning uppe på universitetet i Umeå med sportsmanagement, som det heter då, som kanske var då liksom det som jag egentligen har sysslat med mer av min... vad ska man kalla det, icke-spelande del av ishockey.
För det är ju väldigt spännande just utveckling som har blivit, nu ska vi inte prata om det här, om det är bra att hålla på med flera idrotter, för det har vi gått igenom väldigt många gånger, men just med åldern där, för tidigare var man över 30, det var det, men det är inte dags att sluta nu.
Ja, ja, så var det.
Nu är det ju inget snack om, jag menar Niklas Kronvall, där börjar man komma, hur gammal är Kronvall?
38 va?
Då börjar det bli lite, ja men är det dags, är det sista säsongen nu?
Men det var Kallen igår, 42.
42, ja. Kallen igår.
Ja.
Men många har ju sin prime, om vi kollar produktionsmässigt, alltså när man gör som mest poäng, kan ju ha den mellan 21 och 25 år nu om man är forward. Men kanske att man är med och vinner och bidrar mer till laget totalt sett när man har lärt sig alla aspekter av spelet och lärt sig vad det innebär att vara en del som gör att laget vinner titlar. Mm. Det är ju en liten annan sak. På det sättet, och så tittar vi andra positioner som målvakter framförallt, brukar ju behöva lite längre tid, den mentalt utsatta positionen, att lära sig vad som krävs i det pusslet för att få ut max av sig själv. Och där kan man ju se att piken är senare, alltså närmare 30 år är man som bäst.
Men nu jag är lite av annan inställning där, eller tanke, för att jag tror att det är sekundära skäl, så att säga, till varför man håller på med idrotten. Man vill gärna vara med och man vill gärna påverka och vara en del av lag och vinna och sånt där. Men nu är det, och jag ska vara tydlig och öppen, så jag är så, det är så jäkla stora pengar. Det är ett sånt bra och trevligt leverne. Du har en kultur runt idrotten som gör att du får lära dig så mycket. Så att idag vill ingen hockeyspelare som är på nivå med elit, oavsett vilket land det är, tror inte jag vill sluta spela. För att det finns så mycket extra fördelar med det livet som man lever. Du är en liten skyddad verkstad, det är många som tar hand om det. Det är många, många som försöker hjälpa dig för att du har en rätt unik position. Och sen... Det superlyxlivet, det är ju som sagt NHL. För att du har en ofantligt stor inkomst om någonting som du har bara toppklass på, allt av hjälpapparatet, stödapparatet runt omkring det. Om det är resande, om det är service, om det är
boende,
kroppsvård, tränare, mentala rådgivare. Allt är liksom på supertoppnivå för att du ska kunna prestera. Och det är självklart, har du kommit in i den miljön, då vill du inte ut. Och det tror jag alla gamla spelare drivs av, eller de äldre spelarna drivs av. De vill tjäna pengarna, de vill ha det här livet, de vill leva efter den rytmen som de har lärt sig. Så det är den stora dragkraften nu, tror jag. Sen om man i tillägg kan vinna titlar, om man i tillägg kan ha en personlig framgång, så är det bara grädde på moset, smör på mackan och allt det där. Mm. Men jag tror i grund och botten så är det just att det är en sån fantastisk underbar livsposition.
Ja, för vi tittar ju ändå på, om vi tar Ovechkin som exempel, vi tittar ju på vilken ålder är det på Ovechkin, och han fyller 34 i september. Vi känner ju också att han kan fortfarande leverera och göra väldigt mycket mål. Crosby, samma sak där. Men med den träningen de har nu och det här livet, alltså 33-34, det är ju ingenting egentligen. Och Ovechkin kommer ju kunna göra 50 mål förmodligen om 4 år till. Eller vad känner du, Erik?
Ovechkin har gjort 40 mål nu för 10:e säsongen. Det är bara Gretzky. Han gjorde det 12 säsonger. Sen har vi Marcel Dion och Mario Lemieux som också gjorde 10 säsonger med 40 mål. Men vi pratar ofta om goda vanor, vinnande vanor. Att man sköter om sin kropp. Att man återhämtar sig på ett bra sätt. Och då blir ju ålder bara en siffra där du kan, så länge du bidrar, så kan du vara med och spela. Och initialt, mitt svar på frågan var, när är man i sin prime? Alltså när är man som bäst generellt sett? Men jag håller ju med Håkan att så länge man kan hanka sig kvar. Vi kan se Chris Versteeg nu som vann. Han är i Växjö nu. Bra gjort Evertsson och Växjö. Jag var inne på det förut. De är bra på att förstärka, hitta de här små guldkornen under säsongen. Och Versteeg säger själv, ja, men han älskar hockey. Han var och testade lyckan där i KHL. Men fick ta ett långt break där sen i oktober på grund av familjesituationen. Men nu är han i Växjö och älskar att spela hockey. Det är inte NHL, det är inte världens bästa liga. Men han är fortfarande, gillar livet att vara hockeyspelare.
Men som bästa, när är man det?
Personligt.
Ja, men det är ju väldigt individuellt. Men jag säger, när vi tittar prime, alltså när man producerar, har som mest produktiva år, då tittar man att många spelare är där runt 22, 23, 24 när man pikar i sin produktion, alltså göra max antal poäng. Men sen så kan man, som jag var inne på i mitt första svar, bli en sån som bidrar enormt mycket till laget, som vinner kanske när man är lite äldre. Men det är en intressant fråga med det här med ålder. Nu ser vi Per Ledin, hur gammal han? Han är 40 år någonting och gått från Boden då i Division 1 till Malmö, har Sylvegård tagit in honom så han kan leka med sönerna Sylvegård då. En kedja med bröderna Marcus och Emil och Per Ledin, det får man se upp.
Ja, verkligen. Vad tycker du om den värvningen?
Nej, men det måste vara någonting som man inte liksom känner till innanför väggarna, skadesituationen i Malmö, och det verkar som att de vill ha någon som rör om i grytan. För att jag har ju själv varit coach med Per Ledin i Färjestad där 06-07, och det är ju en person som rör om i grytan.
På vilket sätt?
Rejält. Sitt rakt i den nu, sätt upp! Har du förberett dig för podcasten? Vet du exakt vad vi ska göra? Alltså han är hela tiden på. Håkan, ska du sitta som en hög sig?
Jag tänkte säga, jag har pratat med, alltså, jag känner inte Per Lin på något sätt annat än den offentliga delen, så att säga. Men så vitt jag vet så är han en renlevnadsmänniska.
Dricker ingen alkohol.
Otroligt noggrann med sin förberedelse, alltså träning, kroppsvård.
Vad han dricker, ja, kost, ja, allting. Ja.
Så jag tror att det är, alltså det är inte Per Ledin 40 år som hockeyspelare, utan det är Per Ledin som karaktär som man behöver.
Exakt.
För att egentligen kunna, för att de har ju haft lite trubbel där nere. Inte med disciplin och sådant, men jag tror att man har många, många heta viljor och hjärnor. Och det har varit rätt så mycket korsdrag i den klubben fram och tillbaka med folk under många, många generationer. Eller många år kanske man ska säga. Men det har ju Peter Andersson och Philander och de här grabbarna. De har ju börjat hitta en ny metodik till att få då, så att säga, dels mycket svenskar, mycket danskar kanske också för den delen. Men att de börjar hitta en egen identitet. Och jag tror Per Lidin är en sån där kille som kan egentligen styra upp lite av det de saknat. Någon i gruppen som har lite intern juridik, va, som sätter pressen.
Och sen han har varit vinnare, har vunnit i Färjestad, SM-guld, vunnit 2 i HV, varit nere i Europa också, vunnit titlar, och som Håkan säger, han har vinnande vanor. Och dessutom kemin med Jesper Mattsson som nu assisterande coach. De spelade ihop, det var Jesper Mattsson i mitten som styrde upp Emil Kåberg och Per Ledin där 06 när man vann finalen mot Frölunda. Så att Mattsson och Ledin har ju också en tajt relation där Jesper är bra på liksom varje dag styra in Per. Det här behöver vi av dig idag. Det som du ibland skruvar upp med inför sändningarna. Jag brukar fråga dig, Niklas, hur vill du använda mig idag? Gör så här och så här.
Ring mig när det inträffar. Kan jag skruva ner han lite? Va?
Både jag och Per Ledin behöver ju styrning av någon. Och där tror
men
jag
det hänger med hockeymässigt. Ja, Per Ledin.
Hockeymässigt så hade han ju svårt när han var i Karlskrona att liksom färga in där nere. Karlskrona hade ju mycket mer problem än vad Malmö har nu, kan man ju säga. Men jag tror att sätter man in honom i rätt lägen i matcherna och i en begränsad roll, så kan han vara med och bidra 30 sekunder per byte intensivt. För Pärledin, det får jag säga, jag känner honom så pass väl. Jag minns att han var med och praoade i bussen i Luleå.
Praoade?
Ja, men man hade prao på den tiden, har man ju fortfarande. Så han valde att vara med i Luleå. Så han satt ju då som 14-åring där, gick på högstadiet. Och då åkte han med då A-laget i bussen och satt ju och lyssnade och ville ta in allt vad som hände. Och jag minns han satt bakom mig och Robert Nordberg där.
Inte undra på att han var drönlevnadsmänniskor då. när han såg hur det såg ut där.
Han såg hur det kunde se ut och han valde en annan väg, tack och lov. Men
det är kul att du minns honom.
Ja, men jag glömmer aldrig, jag kommer aldrig glömma människor som är så pass närvarande och så nyfikna som Pärledin. Så det är ju nästan Nicke Nyfiken Gideklass på hans nyfikenhet.
Och den såg man rätt tydligt när vi bevakade hockey-VM. Det var mitt första hockey-VM tillsammans med dig, Håkan, där i Quebec 2008.
Ja,
för då fick han ingen stor roll och han gjorde bara några byten. Ja. Men jag minns att han spelade mot Kanada. Och de där båsen i Quebec, Pepsi Center, det är ju så trångt. Så man står ju nästan tillsammans båda lagen. Och han höll på att snacka och snacka och snacka med de här kanadensiska spelarna. Och de undrade, who the fuck is that? Ja. Och han gav sig inte och fick han ett byte.
Och förstod inte vad han sa heller.
Nej. Men då minns jag också det här, just att han gjorde det. Man gick ut i korridorerna och skulle göra intervjuer. Och såg man en kille som körde extra där. Det var Pärledin. Mm. Och har haft en lång, framgångsrik karriär också. Och den är inte slut än, 2019.
Walk an extra mile.
Ja.
Det heter, gör alltid lite mer än någon annan gjort. För att då blir det lite bättre i konsekvens av den, så kan man göra rätt stora skillnader.
Och han har kört 10 extra miles.
Mm. Ja.
Verkligen, så härligt att han är tillbaka. Ja. Och han är otroligt bra också, får man säga, att skapa så vissa i motståndarlaget tappar fokuset. Där har du också en stor vinst med att ha honom med.
Säger man till honom det inför match? Ligg på den här spelaren nu.
Ja, det var därför jag var inne. Jesper Mattsson var ju fenomenal med sitt lugn och sin smarta hockeyhjärna att styra in Pärledin.
Minns du något specifikt fall?
Ja, men massor. Det var ju det här, det var ju klassiska där när han var på Salo. Alltså, han var ju på Salo jättemycket i den finalserien, om ni minns. Det var ju en intervju där också som Max Grindahl gjorde där Ledin inte trodde kameran var på först strax innan när han skrek till Salo. Vi gjorde ju en liten karikatyr på det, Anders Jansson.
Mellan raderna.
Som nu gör radikal optimist där. Jag ska gå och se den. Det ser fram emot att se Anders där. Han lekte Pärledin. Så jag fick sms. Fan, Anders var ju bättre än jag till och med. Han gjorde mig bättre än mig själv. Men så var det ju. Det är ju att styra in. Och det är därför jag menar, yes, Mattsson och Peter Andersson kommer ju kunna säga till Ledin, det här vill vi se av dig idag, var på honom lite extra och så vidare för att försöka få dem ur balans.
Men nu har ju de som är roliga som var på som lagkamrater, så kanske blir roliga på träningarna i Malmö. Jag tänker på bröderna Silvergård.
Ja, precis. Ja.
Men domarna kommer ju ha lite att göra. Det händer ju alltid saker när Ledin är med, och det har ju varit otroligt mycket med domarna i fokus i SHL. Niklas Wikegård, som ju är i våran bransch expert, precis som ni två är, Håkan och Erik, rasade ju i Simons-studion där att domarna är för dåliga, tyckte han. Och det har blivit lite debatt kring det där. Vad tycker ni om det här att domarna hamnar i centrum på det viset?
Jag tror att domarna hamnar i centrum oavsett om det är så att säga bra eller dåligt, utan det är bara att man plockar upp det för att det har blivit en trend. Det är väldigt enkelt att hoppa på. Det blir väldigt medialt. Det blir alltid rubriker på ett eller annat sätt. Va? Men jag tror inte det är väldigt... Jag tror inte att det är något speciellt konstruktivt. För att det blir bara dålig stämning av det hela. Jag tror att domarna faktiskt har en rätt så bra coaching internt.
Tror du det?
Ja, jag tror det. Jag tror att Torsbrink och grabbarna som håller på med nu lägger Joel Hansson bland annat, lägger ner ett jäkla jobb och får det funka. Men sen måste man inse också att i dagens läge så är det på Simors sändningar 8 kameror. Mm. Går alltid att hitta en vinkel där man kan bevisa att domarna har gjort fel. Och det går alltid att hitta en vinkel som är i superslow eller liknande där du har en 2 eller 3 rutor som visar liksom att där är utvisning eller där är inte utvisning. Så att konsekvensmässigt så blir de alltid satta under press, tycker jag, på ett sätt som inte är speciellt konstruktivt. Det är inte speciellt värdigt deras arbets- och deras uppgift på banan. Och sen är det också så att man förflyttar otroligt mycket från det som jag skulle vilja påstå, dåliga spelare som inte gör saker och ting på rätt sätt och som i sin tur så att säga gör domarens jobb ännu svårare. Filmar de inte? Är det tackling mot huvud eller inte tackling mot huvud? Kan de tackla ordentligt? Alltså det är så många olika spektra som egentligen skulle läggas på spelarnas ansvar. Så nu helt plötsligt bara domaren kritiseras för. Och det tror jag, det är inte bra för vår sport.
Han var inne på det i Wikegård också, det här med fair play. Att det måste bli ett större ansvar för föreningar, för spelare, för ledare också. Att laget uppträder på ett annat sätt. För det där med filmningar, det är ju inte lätt att se. Det är ju en sak när vi sitter i studion och kan veva det, som du var inne på, Håkan också. Ja. 6-7 gånger, men ja. Där ute, adrenalin och...
Tusendel.
Ja, du vet som Westner sa i reportaget som Wallin har gjort med Westner i Hockeyettan. Nu var han ju själv som huvuddomare i den här matchen. Men det är ju vissa vinklar som det ser helt annorlunda ut.
Man måste... fyra spelare framför det.
Ja. Hur tänker du kring det här, Erik?
Ja, på tal om att röra om i grytan med Ledin så kan man ju verkligen säga att Wikegård gjorde det. Och jag tror också att det är mycket frustration från sin egen tränarkarriär när han har känt sig förfördelad, så väller upp där dammluckorna. Och jag var ju lyrisk efter Westner-reportaget och vill se honom så fort som möjligt i både HA och SHL. Jag kände att han hade kommunikationen, hade passionen och också ödmjukheten att vilja lära sig saker i Westner, att jag vill se honom på högre nivåer. Och jag, det här är ju en smal referens, men jag ibland när man är hjälptränare på pojkar 10 år, pojkar och flickor 10 år, är man ju med och dömer när det blir 2 mål. Ja. Och i den, där det går relativt sakta får man säga, så upptäcker man hur svårt det är i vissa. Kommer man lite fel i position så ser man inte vad som händer. Då får man nästan gå fram och checka. Så kolla med de här unga spelarna. Fick du verkligen ett slag där? Eller lade du den ner? Inte filma, det är inte okej här. Så man måste ju börja i tidig ålder. Det är också en ledarfråga att lära spelarna att det är inte okej att hålla på och filma och förstärka i hockey. För det gör det ju nästan omöjligt för domarna. Så det är ett väldigt stort ledaransvar också från tidig ålder. Ända upp på seniornivå, det här fair play. Och sen så får man säga att en jättebra idé också att domarna kommer in och är med under augusti och dömer på träningen, med på 2-målet. Det minns ju uppe i Luleå ibland när vi spelade internmatcher på träning. Då var riktiga domare där. Och nu snackar vi 90-talet. Som ville då bam, komma in i matchtajmingen själva genom träning. Och sen så en grej, bara säga Niklas, som jag minns. Tidigare har det varit vissa år jättedålig kommunikation med tränarna och ledarna. Alltså domarna som gjorde... tvärt emot Westner, bara nej, sticker ifrån, vi pratar inte, istället för att säga som Westner, sorry, jag hade en position där, jag ser nu att jag missar det, att den kommunikationen kan ju ta bort mycket frustration. Men ska vi säga något positivt som kommer ut av det är ju att man i alla fall pratar om domarna på förhoppningsvis på ett konstruktivt sätt, hur vill vi ha det, och då får man ju säga att på det sättet är det ju bra att vi kan sitta nu lugnt och prata. Håkan ger sin syn på det, jag ger min syn, lite förslag på hur man kan förbättra saker och ting. För vi vill ju att det ska vara attraktivt. Det är därför man blir så glad när man ser Westner som vill bli domare. En sån som Per Ledin skulle ju också faktiskt gärna se som domare en vacker dag när han lägger hockeykarriären på hyllan.
Ja, för det har ju blivit ett jobb, ett yrke nu att vara domare. De är ju heltidsanställda, de här domarna i SHL. Ja, och ska de inte kunna ta lite kritik också? Ska man inte kunna få gå emot dem lite också?
Jo, men nu ska du inte bli så lång och växa så mycket bara för jag säger det, va? Men du var ju faktiskt rätt så bra för att du genomförde det när vi, i våra sändningar på Hockeyallsvenska, att vi tog in domarna. Och det var väl första gången egentligen som de hamnade lite i tv-bilden så att säga, av både positiva och i vissa fall negativa anledningar. För att då fick de prata för sig själva, de fick förklara för sig själva om de ville och om de ville ta upp vissa delar. Och sen så stöttade vi ibland till det med att vi kom med en fråga som var lite då ifrågasättande vad de dömde här och där. Va? Men jag tror också att just det konceptet, att man oj, förlåt. Det var bra.
Semlan.
Den åt den ändå, semlan. Han kunde inte hålla sig.
Men att just det konceptet, att du måste inse det, att ta det under match här och där och nu, det är väldigt få som klarar, för det är en rätt stor stressfaktor på en domare. Och har dessutom haft då säg att du har dömt för en filmning eller tripping, vad du tolkar det som att vara. och så börjar ena tränaren skälla och den andra står i skitnöjd för att du har fått med dig att straffa. Den lilla pressen, folk utifrån skriker, att du då ska komma fram och ha en konstruktiv diskussion med en tränare, det är en illusion att det kommer inträffa. Men ta den här diskussionen då 15 minuter efter match. Eller så får man införa de här coaching challenges nu på vissa sätt så att man kan under lite lugnare former i alla fall veta att du har en 30 sekunder, du har en minut, du ska inte släppa pucken för att matchen ska vara så snabb som möjligt i hand. Så att du har alltså vissa tidsfaktorer som du måste acceptera att en domare är väldigt stressad. Här går det inte att prata för ögonblicket. Det är precis samma sak som du har en spelare som kommer in i båset efter att ha gjort någon dumheter. Du kan stå mitt framför honom 2 centimeter och skrika till honom. Han lyssnar inte, han hör inte.
Han är
inte mottaglig. Och så är domaren också. Men tar du det som man faktiskt schematiskt har i alla serier, även vi hemma i Norge har det, 10 minuter, en kvart efter matchen, då har domarna hunnit titta på video, då har de gjort sin uppfattning, var det bra, var det dåligt, då kan man ha en konstruktiv diskussion med dem, men inte tidigare.
Nu såg inte jag klart den C-more-sändningen, men jag vet inte om domarna dök upp på intervju efter.
Nej, och
det är också en sån sak, det skulle man ju vilja se och höra därefter. Mm. Att de får ta den diskussionen. Och så som det var i Hockeyallsvenskan, jag tror vi har pratat om det i podden tidigare. Vid början var det, ja, domarna kom ut. Det var ju lite känsligt. Ja, men då var det bara, ja, ni får inte visa någonting som de inte har tittat på. Alltså inget negativt. Utan då var det bara, ja, Erik, vad tyckte du om din match som domare? Men det där ändrade sig hur snabbt som helst. Och det var ju inga konstigheter. Sen vi kunde visa det som varit mest kontroversiellt under hela matchen. Det ville de ju se när de var där i studion. De tog ju upp det själva till slut, domarna.
Och nu har de ju den metoden. Va? Jag var på ett möte idag till exempel med ett sånt företag som fixar såna här saker nu för tiden. Att du kan ju se det här instant. Alltså. Du kan ju se det på din telefon när du står på banan. Om du står nere i hörnet och fibblar upp den i fickan. Så kan du se på sekvensen alltså, i repris. För den går ju då på sändningar. Eller så kan du få den skickad med direktmailen till dig själv. Så du ska kunna uppleva den här situationen. Och du kan göra det från 2-3 olika kameror med olika vinklar. Så fort. Ja. Så att det har ju utvecklats så himla fort hela den här tv-servicen för publiken, för domarna, för spelarna, för disciplinärkommittéer och situationsrum, allting. Va? Så att vi har ju fortfarande en anpassning efter vilka förutsättningar som vi har nu till rådighet kontra det vi hade för 5 år sedan.
Precis, och det är jättebra du säger det. Och där vill man ju då att domarna är lika seriösa som dagens spelare och coacher är. Som tittar på video och använder videofeedback för att bli bättre. Och det var en anledning att jag var frustrerad vissa år, och säkert Wikegård också, tidigare om vi blickar tillbaka 10 år i tiden eller ännu längre, 20 år i tiden. Då förekom inte det på samma sätt. Och då upplevde man som coach att, vad fan, lär de sig ingenting? Går de inte igenom och tittar? Nu är det ju samma grej igen och igen, match efter match. Man känner sig orättvist behandlad, förfördelad som coach. Men nu upplever jag också att det har blivit bättre, att även domarna tittar på sig själv, går igenom situationen. Det var ju en enorm healing där när ni började införa det. Och jag var ju del av det också där under säsongen. Att domarna kom, de tittade på situationen och ofta sa de, ja, nej, jag missar, jag ändrar mig, där skulle jag ha tagit en utvisning. Precis. Och då, den här frustrationen släpper jag.
Men det var många som störde sig på det av tittarna också, som tyckte att de ska inte hamna i centrum, domarna, de ska bara vara där och sen ska de försvinna därefter. För domare vinner ju inga matcher, det är ju det som är problemet.
Nej.
Som du sa, det är ju alltid något lag och några supportrar som tycker att nej, Sjöberg var bedrövlig idag. Så kommer det ju alltid vara. Ja. Men sen, hur orolig ska man vara över det här med rekrytering till domare? För det blir ju det.
Väldigt.
Ja, men sitter Wikegård och säger att domarna kassar. Hur ska vi då få nya domare? Ja, men vi står här 2019 och det är fortfarande domare som dömer matcherna.
Ja, men du har en väldigt stor brist på dem längre ner i systemen. För att på toppen kommer man alltid försöka få in mer folk. För det är som du säger. Det här är ett jobb, det här är bra betalt. Där får du en inkomst för det. Men tänk dig på alla, ursäkta uttrycket, gärdsgårdsserie, ungdomsserie och allting där du ska hitta nya domare. Där du ska hitta gamla spelare eller för detta spelare som redan i ungdomsåren slutar och få in dem i en ungdomskarriär på domarsidan. Det är där utmaningen ligger. För att där får de inget betalt, utan där måste de börja så att säga gå i grundskolan och döma för ingenting, utan kanske få lite skridskor eller kanske få någon tröja eller få någon skydd eller sånt där. Va? Och det är där rekryteringen är ett problem.
Är du orolig?
Ja. Framförallt så vet jag vad det kostar att få tag i bra domare uppe på toppnivån, för att de blir dyrare för att de ska betalt för att ta emot sånt här skit.
Ja.
Det är det som är problemet.
Vad tror du att en SHL-domare har i arvode? Vad kan jag tänka?
Per match?
Ja, nu har de ju månadslön i sig istället.
Ja. Vad tror du cirka?
För match, Annas? Ja, du vet ju i Norge vad de har i högsta där. Ja, men kan de ha 6 000?
Jag tror inte det räcker. Jag tror de måste upp på 2-siffrigt. Eller 5-siffrigt. Men oavsett det, så säger jag, för det där, det fluktuerar ju alltid. Va? Men ställer du det i relation till att du har en månadslön och spelar på 150-200? Men som sagt, alltså, domare så är det inget dåligt jobb. Det är inget dåligt extraknäck om du har det som extraknäck. Det är inget dåligt fulltidsjobb om du har det som fulltidsjobb. Men problemet är som sagt längre ner. Det är först nu man börjar införa 4-domarsystem i Hockeyallsvenskan. Det är för att de inte har haft råd. Ja. Det har inte funnits domare på den nivån som kunna ta de jobben. För det är ännu större utmaning. För då reser du ensam. Då dömer du ensam som huvuddomare. Vilket gör att det blir lite tuffare. Så att... alla som säger att det här leder till att du får problem med rekryteringen, så jag köper det direkt.
Det finns en skala, jag har googlat lite här, det finns en skala hur mycket man tjänar. Men i SHL, det första året man dömer, då är det huvuddomare 4 och 6 för en match, 4600 och linjemän 1950. Går vi då att man har dömt mer än 8 år, då är vi uppe på 7200 per match för SHL-huvuddomare. Och i finalen då är det 9000 per match för huvuddomarna i SHL och 3650 för linjemännen. Men det är ju samma, vi pratar om spelarna, att man förbereder sig, att man ser det som att man är en elitatlet och måste förbereda sig därefter på alla sätt, både kost, träning, feedback, återhämtning och så vidare, för att kunna vara så skärpt och närvarande och prestera som max. Men det är därför det här Wallin-reportaget med Westner gör att man hoppas att det ska inspirera många unga att vilja bli domare också. Att det där verkar ju vara ett roligt jobb. Och här vilar ett enormt ansvar på framförallt ledarna under uppväxten, att man uppmuntrar domarna och peppar domarna och inte är bara liksom totalt sågar de för varenda litet misstag de gör, utan det är kul att vara domare. Och själv har man ju haft underbara domare.
Jag gillar din favoritdomare genom tiden. Jag tänkte skulle komma in på genom tiden. Då hade de ju namnen på ryggen också, så det fastnade ju alltid.
Men för mig, när Thomas Kuben Andersson var liksom, när han var riktigt vass, och jag älskade honom för att han hade bra kommunikation, och han som målvakt de få matcher jag spelade, då berömde han ju om han hade gjort en bra räddning och så, eller någon var in och slagit på han. Sorry, jag missade det där. Det var ju 3-domarsystem då, en huvuddomare och 2. Så det var lite lättare att ge tjuvsmälla på Håkan som min tid på det sättet. Men sen gillade jag också Uffe Rådberg när han var i sitt SN. Också en väldigt pondus på banan, men bra kommunikatör också. Så.
Helt dum i huvudet.
Men jag måste säga att
jag spelar ju med dig i många år.
Nu snackar vi rollen som domare och inte spelare. Och när de var i sin prime, både Rådberg och Kuben. Och Kuben hjälpte ju oss även under hockey-VM. Var det någon ibland regelfråga då? Då ringde jag ju smsa Kuben då, som kunde ge oss inside. Och det är en av våra främsta domare genom tiderna.
Men vänta, alltså du har gjort det med en liten association. Det var därför jag skrev att Rådberg var helt dum i huvudet. Jag spelade med Robbie Arensen TV-pucken i Stockholm upp, och han var ju en fantastisk talang. Alltså. Men där har du lite av det som faktiskt är Westner en metod av nu också. Jag tror Uffe måste ha lirat 6-7 säsonger i elitserien, tror jag. Gamla SHL alltså. Mm. Och sen sadlade hon, blev domare. Och det är ju det som sagt, varför han var populär? Jo, för han var en man av folket. Han var en man av spelarna. Han visste lite saker vad som låg bakom vissa moment. Och det är det som kanske då oftast är det som man använder som argument från spelare mot domare. Att de inte förstår vad som händer. Att de läser inte spelet på det sätt som man önskar. Och därför är det ju så viktigt egentligen att hitta spelare som lägger av en relativt ung karriär. Har varit med lite. Har mycket mer att ge. Och kunna få in dem på hockeykarriär eller domarkarriär. För att då får du så mycket gratis. Kunskapen om spelet bakom kulisserna som de kan då från omklädningsrummet. Och sen då i tillägg till det, bedömningen från domarna, hur de ska se på situationer, hur de ska tolka vissa saker. Så det är den mixen man vill ha. Och det var ju det som gjorde Uffe extremt bra. Plus att de också, när de har en hockeykarriär, har en väldigt bra skridskoåkning. De orkar följa tempot på det sättet. De orkar så att säga ställa om i alla temposkiftningar så du hinner med i spelet. Men framförallt att du läser livet.
Men du, vem är den bästa domaren, svenska domaren genom tiderna? Du som har varit med så länge, Håkan. Och du får gå långt tillbaka i arkivet också. Vad har vi för klassiska namn? Lärke.
Ove Dahlberg.
Daggen.
Nu är du långt borta, va?
Jag
tror han dömde en av de första Canada Cup-finalerna faktiskt.
Jaha.
Dagen Olsson självklart.
Ja,
stor också. Du hade ju faktiskt en domare som var rätt duktig, Uffe Rönnmark, han som fick sparken ja. Senast som domarkontrollant. Uffe var väldigt duktig både på linjen och på huvuddomare. Hade Uffe Lindgren hette en kille som dömde i Stockholm som jag alltid var i luven på och som dömde inte till.
Ja.
Alltså det, Sverige har haft väldigt mycket bra dömare. Du hade Jörgen Grönström
måste
du
komma ihåg.
Det måste du komma ihåg också.
Sold hade vi någonting va? Lacht i Sold var det inte
som ja, visst. Och vad hette han då? Tömnes i Dalarna.
Ja. Oj, vad
det var många. Ja, det har funnits många domare alltså. Ja. Det roliga är, man kan ju inte nämna det, men många hade ju då öknamn alltså från spelarna eller från inom sin egen domarkår, för de är ju rätt så kollegialt i domarna rätt starka. De håller ju om varandra rätt så bra, va? För det är ju som sagt, de är ju lite utsatta, så de internt är de väldigt starka ihop, va? Och de har rätt sköna öknamn på varandra också. Så det...
På tal om gamla tider, Don Cherry är ju fortfarande aktiv som expert borta i Nordamerika, och Erik, du hamnade i en liten, inte dispyt med honom, men om honom. Berätta. Vad hände på Twitter?
Nej, men det var ju att han gick ut och sa att Carolina Hurricane som firar med sina fans efter matchen och gör lite, det blir som lite teater, och de spelar bowling och sist var det baseball, imaginär baseball, och barnen älskar det, och ja, men publiken stannar kvar. Motståndarna har redan lämnat för länge sedan, så det är ju inget hån mot motståndarna. Men då Don Cherry kallar dem för jerks, så att det är skämmigt att se dem och bababa. Och då bara förklarar jag utifrån hur jag ser det att Don Cherry projicerar ut sin egen skam och smärta och säger att de är jerks där borta som firar och har roligt. Och då bara förklarar jag det här, hela den... grejen som det innebär, eftersom många kanske inte tänker. Framförallt så gjorde det för att säga att alltså unga hockeyspelare som är fria, som inte är fostrade i den gamla macho-grytan som Don Cherry var när han var coach och spelade själv för många år sedan. Att nya låter inte dras ner av Don Cherrys ord, utan fortsätt att spela hockey för att det är kul och fira med era fans om ni vill det. Mm. Jag skrev det på engelska.
Ja, och det tog fart.
Ja, det blev jäkla liv. Det var 300 likes och det var retweets från ändå höga hockeypersonligheter borta i NHL.
Positiv
också.
Eller negativt?
Ja,
med responsen?
Ja, enormt positiv respons. För mig är det måste också känna att i mitt fall, ibland ta en position, att jag ställer inte upp på mobbing, jag ställer inte upp på det här, att det här gamla macho, ska vi få en ändring från det här macho-attityden som är inom hockeyn? Vi har sett hur många som mår dåligt av det här stigmat, att man vågar inte säga att man är ledsen, man vågar inte. Hur många homosexuella har vi i hockeyn till exempel som vågar komma ut med det?
Ja, vi har säkerligen många, men
vi har många, men ingen som vågar komma ut på grund av det här förbannade, förlegade macho-idealet som gör att många människor mår dåligt. Och därför tar jag en kärleksfull position och säger, lyssna inte på den gubben som försöker dra ner er. Fortsätt lyfta upp er själva. Fira livet tillsammans med era fans i kärlek.
Vad tycker du om firandet förresten, Håkan, från Carolina? Du har sett det?
Ja, det har jag sett om. Det är lite Huda check.
Han började
lite med det där, va? Och jag vet många målvakter framförallt i vår liga också, man har ju haft det, för de har varit väldigt populära. Vissa spelare har varit väldigt populära, så man får kolla ut efter matchen och sånt där. Så att, men det är ju någonting som egentligen är väldigt viktigt, för du måste integrera människor i din miljö. Det är ju lite det du säger här. Alltså, du måste få in dem i den positiva miljön som ändå idrotten är. Och då på det sättet hitta delar så att säga, som man kan vara gemensamma i. För att det är väldigt svårt att få folk att vara med i matchen. Det är väldigt svårt för oss att förstå vad de har för läktarkultur. Men att hitta någonting som binder ihop matchen med läktarkulturen och som de faktiskt gör där, det är faktiskt det är bra.
Ja, och det är inget som stör motståndarna. Nej, för i NHL så lämnar motståndarlaget direkt.
Och sen måste du också tänka på en sak. Carolina, eller Rayleigh i det här fallet, är ingen hockeykultur. Det finns inte där, utan här har man alltså amerikansk fotboll, vilket det här är en vedertagen sätt att så säga få folk delaktiga i. De har ju hela tiden olika, alla spelare har ju nästan ett rörelsemönster när de gör mål och liknande för att liksom fira det och på något sätt skaffa ett litet, vad ska man kalla det då? Ett litet signum, en liten mening över vem som har gjort vad. Så att i Carolina funkar det här jättebra. Det är inte lika säkert att det hade funkat i Winnipeg till exempel, som är kanske lite mer hårdbarkad Western Hockey League-miljö och sånt där. Så att, det här tycker jag de har hittat ett bra koncept i Carolina.
Ja, för det har blivit en snackis. Du såg ju Elias Lindholm då, före detta Carolina-spelare som åkte ut. Han gjorde ju den här klappen också när Calgary hade vunnit där, och det blir ju väldigt, väldigt mycket rabald om det också.
Ja, men det var också en reaktion på att han blev utbuad, Elias Lindholm, under matchen. Spelade ju Carolina i fjol, tradad till Calgary, och de spelade där i Carolina. Calgary vann matchen som du sa, men han blev utbuad vissa gånger när han hade pucken, Elias, och det var någon till och med som kastade ner en Elias Lindholm tröja på isen.
Aha.
Så det var väl en reaktion mot det då, att han bam gjorde så.
Han har ju uttryckt sig lite om att det är en helt annan miljö att spela i Calgary än i Carolina.
Ja, precis.
Kan du förstå honom, Håkan?
Tror jag.
Ja, exakt, men summa summarum, hockey is fun, alltså hockey inkluderande, det är vackert sagt där, Håkan, och det är det som är kärlek. Vi är inte öar, utan vi är länkade tillsammans om vi inte är rädda som Don Cherry är. Och det var därför jag också upplyste, och folk trodde, vadå, är du psykolog, framförallt på engelska? Who are you to say this? You don't know anything about you. Ja, min bror är professor i psykologi.
Oj.
Så du kan vara lugn. Och det gillade till och med Tommy Bostedt.
Aha, okay.
Det var lite Södergren Tommy Bostedt-klass på den tweeten.
Men det innebär som sagt att om min brorsa hade varit kirurg så skulle jag kunna operera alltså.
Nej, men däremot så kan du kan fråga till exempel min brorsa som är psykolog. Vi träffas några gånger på framförallt under jul. Och då är det så här, vad beror det på att människor mobbar? Vad kommer det av? Och den typen av diskussioner. Vad beror det på att en sån här som Don Cherry, okej att han lockar tittare såklart, och han har fortfarande sitt forum där han bara kan stå och vräka ur sig sin frustration.
Hockey Night in Canada.
Hockey Night in Canada. Och då frågar jag såklart min brorsa som är professor i psykologi, vad är det för mekanismer i människan? Och det är då han förklarar, under den här priden, pride, arrogans, där är det skam och rädsla som inte personer vill kännas vid. Och då återstår det bara, om man inte känns vid den och hela sig själv, då är det att projicera ut på omvärlden. Det är de som är dumma. De ska sluta fira, sluta fira! För jag vill inte känna skammen i mig själv. Det här är en liten enkel psykologilektion. Men summa summarum, fortsätt fira och ha kul.
Verkligen. Men den här podcasten, det är så roligt med den här resan. Att den kan ta alla vägar som finns. Vi pratar kärlek, vi pratar psykologi. Vi pratar ishockey mestadels.
Jag fattar inte varför du skriver manus. Skriver du manus förresten?
Ja, det är väl klart. Förberedelse och O i den här branschen. Eller?
Varför det?
32. Jo. Jag hade lite kontakt med Harald Lyckne, vår första lyssnare, igår kväll efter NHL-studion också. Han tittar ju, även fast han inte alltid skriver att han tittar på NHL-sändningen, så satt han ju där. Jag sa att jag tyckte han var med och triggade igång Wikegård, och det höll han ju inte med. Han var ju med i studion den gången när det gällde domaren.
Han kastade in lite V-trän där i elden.
Ja, han körde på sig. Wikegård tar allting ju. Harald Lyckne. Men han är säkerligen nöjd med avsnitt 232 som vi nu har spelat in. Håkan har ätit en semla. Han har rapat en gång också.
Ja, gjorde det.
Ja. Och Erik sitter här och gungar siktigt.
Jag är kvar i de här gamla inställningarna som vikingarna hade, att man skulle rapa efter maten för man skulle visa att man var
nöjd. I Japan är ju det är ofint att inte rapa, ja, har jag hört.
Ja, men det är ofint att dricka viskut i maten heller, det behöver inte vara riktigt för det.
Nej,
det är lite annan kultur. Ja, det är så det ska vara kanske också. Nu ska vi gå ner och spela in Hockeyklubben. Hoppas ni tittar på det också, ni som lyssnar på den här podcasten. Avsnitt är vi på 16 i Hockeyklubben, tror jag.
Håkan Sörgren ska visa en rolig grej med Elias Pettersson, ser jag fram emot.
Väldigt kul.
Jag har tagit med en tennisboll till dig. Ska du använda den?
Jag ska ha en under fot. Jag ska köra något.
För du var ju sannolikt relativt nöjd med din backhand som du visade i NHL-studion när du skulle leka Crosby.
Får jag säga, det är ett mirakel. Håkan, jag fick reda på i körisgenomgången då, 3 timmar innan sändning. Vi sitter och går igenom vad vi ska göra. Och då var det att vi skulle prata lite Crosbys klubba. Vi har en sån originalklubba, väldigt rakt blad. Och men han är ju leftare, så du får visa det. För både Niklas och Håkan är ju rightare. Men då gav Håkan mig, tack så mycket, en liten grundkurs i bäckenskottets metodik. Och jag stod och tränade 60 skott inför sändningen. 30 blev ju riktigt dåliga. Ja. Och 30 blev Håkan stod och övervaka och gav mig lite instruktioner. Men sen när det verkligen gällde, då smackar du upp en bäckenslagga upp i ena krysset, så klubban rök ifrån nätet och sen jag då från andra vinkeln. Men du gjorde inte en min, Niklas.
Nej.
Det var som att det var en självklarhet.
Det gör det, självklarhet.
Att både jag och Håkan skulle träffa
krisen. Jag skulle ju först varit målvakt egentligen, men du var, det kanske är lite dumt i och med att du inte har några skydd på dig. Och sitta där, pucken kan landa precis
vi
var
som helst.
Vi försökte
med de här lätta gummipuckarna först, men det funkar ju inte. Utan nej. Det var ju tvungen att ha riktiga puckar.
Ja. Ja, det satt fint. Härligt, därför ska det bli kul att se Håkan Söringen förvandlas till Elias Pettersson.
Den stackaren.
Och då ska du vara läftare också, Håkan.
Det vi, kan man inte spegelvända bilden då?
Ja, gör det.
Det gör vi.
Det är ju tv-teknik.
Underbart, ja, underbart.
Ja, det gäller att tänka till lite
innan här. Sadligen. Och visst var det ett tag till du fyllde 60, det var ju sommar. För vi har inte fått några inbjudningskort till födelsedagsfesten.
14 juni va? Ja.
14 juni.
Ja, vill ni ha present? Vill ni vara, ska skicka presenterna först eller?
Grattis i förskott.
Du fick en semla där.
Ja, många har inte bjudit på den. Ja. ni är välkomna alla.
Vi dyker upp där i juni och kanske spela in en liten födelsedagspodd uppe i Norge då, det vore någonting. Då har vi
har matchen mot cancer, det är golf dagen efter.
Ja.
Så jag dricker ingenting.
Nej, dricker ingenting. Vi ska spela in podcast.
Jag tror du skulle bjuda på det då.
Håkan, Erik, tack så jättemycket.
Tack själv.
Alltid nöje och lyssna på era åsikter. Podcast nummer 232 är färdig inspelad. Hoppas ni njuter av den också. Vi tar en veckas lov faktiskt nästa vecka och vilar podcasten. Hoppas ni har
sportlov i skolorna va?
Ja, exakt. Så hockeyklubben tar en paus och gör podcasten också. Så kommer vi tillbaka med avsnitt 233. Då blir det på lite nya premisser faktiskt. Hemligt. Vi har en liten teaser där. Får vi se vad som händer med podcasten.
Ska vi expandera?
Kanske expandera, jag vet inte. Kanske bjuder in Don Cherry, flyger över honom.
Härligt.
Ja.
Och Wikegård.
Han är inte bra i podcast för då syns inte vad han på
precis,
sig.
Det är halva grejen med han försvinner.
Harald Lyckne, njut du också av sportlovet. Vi hälsar till dig.
Kör inte så fort.
Och som jag skrev till dig, Håkan, han sa Håkan, han gick alltid ut efter varje match. Han sa att Håkan gick bara ut de gångerna de vann med tvåsiffrigt. Ja, det var bara en gång, sa Harald.
Jag var i Karlstad.
Ja, vilka vann guldet den säsongen?
Den säsongen när vi slog dem med 13-0.
Ja.
Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt. Det kan inte ha varit Färjestad, så det måste bli något fel i samma fall.
Färjestad som toppar SHL just nu.
Ja, det är ju bara...
Vunnit 5 raka matcher. Ja. Kommer ner till Ängelholm.
Som går väldigt bra också, Rögle.
Bra också. Cody Curran dominerar. Han kanske är med i All-Star-laget i hockeyklubben.
Ja.
Han leker hockey på tal om att det är kul att spela hockey. De har vunnit, tog 9 poäng i veckan nu, Rögle. Som är före Malmö. I näst sista omgången i SHL. Då är det sista Skånederbyt. Just nu ska de mötas i åttondelsfinalen.
Skånederbyt.
Och en som älskade Skånederbyt, det var Björn Hellqvist när han var tränare för Rögle. Han har varit tränare i Malmö också. Nu är han tränare i Modo. Och Modo går väldigt, väldigt bra. Precis som det gör för Leksand som attackerar Hockeyallsvenskan också. Därför skriver ni in på Vågret 5 att podcasten nu är avslutad. Tack så jättemycket, Håkan och Erik, som sagt, och alla lyssnare. Nu blir det Hockeyklubben. Missa inte det. VS Hockey, TV3 Sport, via Play, via Free eller Sportexpressen. Ni väljer vad ni vill. Återseende på återseende.